Allsvenska podden sponsras då även den här veckan utav Paf.se och vi ska precis som vanligt hitta ett riktigt hett spel i veckan som kommer och vi får titta hela vägen fram då till nästa måndag den 20 maj när IFK Göteborg tar emot Hammarby. Två formstarka lag, inte minst då Blåvitt som har överraskat så den här säsongen. Hemmaseger spelas till 2,40. Och det odds hittar du på paf.se tillsammans med en massa andra spel på Allsvenskan. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker du att du spelar för mycket, besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt spelande eller få hjälp vid spelberoende.
Hej och välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Idag ska vi utse vårens topp och flopp i Allsvenskan. Vi ska snacka Stockholmsderbyt. Vi ska prata om tidernas mest missnöjda serieledare. Vi ska snacka Hammarbys växande segerrad och en del Häcken, Östersund och en hel del annat. Men vi börjar som vanligt med veckans spaning. Har du något, Per Boman?
Nej, noll och intet.
Noll och inte till spaningsväg. Det betyder att ansvaret återigen landar på mig att riva av en spaning. Och det var väl i och för sig ganska enkelt just den här veckan då. Jag tänkte reflektera lite kring supportrarnas protest mot polisen. Jag har ju varit med så länge att jag minns när det var medierna som var fotbollsmördare. Det var efter en krönika av Simon Bank när AIKs supportrar bröt en match och stod och skakade i Råsundas galler. Jag fick under flera år försvara mig mot att media var fotbollsmördarna på den tiden. Och sen var det 2011 då det initierades en supporterprotest mot SVFF. Då ekade SVFF fotbollsmördare mellan klackarna på arenorna. Då körde man också med 10 tysta minuter. Och det visade sig senare att det här var lite firmainitierat. Och nu är det då polisen som är fotbollsmördarna. Så jag tänker lite, vilka är det nästa gång? Är det politikerna? Det är väl de som är kvar. I alla fall, fansen vill ju ha medias hjälp med att driva det här. Och dels tycker jag redan att det skrivs väldigt mycket om de här frågorna. Och sen är det ju inte min uppgift som journalist att vara megafon åt vare sig den ena eller andra sidan. Och sen förstår jag inte riktigt det här med att fansen säger att det inte skulle handla om bengaler. Det är väl klart att det måste handla om bengaler. Om det inte varit för den illegala pyrotekniken hade väl polisen skitit i flaggor och visitering med mera. Och så länge den här illegala pyrotekniken är ett lagbrott så kan inte jag, vare sig som journalist eller medborgare i en demokrati och i ett rättssamhälle, ställa mig på supportrarnas sida i den här frågan. Jag vet inte om du håller med Per eller hur du ser på det, men så här tänker jag kring hela den här frågan som jag har blivit väldigt, väldigt omdiskuterad och uppmärksammad.
Ja, jag tänkte ta en liten annan take på den här konflikten mellan polisen och den organiserade supportkulturen. Så här, jag gör mig liksom inga illusioner om polisen så. Jag tycker att våldsmonopolet ofta är inte särskilt vackert. Och det är inte bara supportrar det kan drabba. Nyligen vet jag att polisen gick in och vevade på ett ganska brutalt sätt samman med en demonstration mot inskränkningen av strejkrätten. Alltså en väldigt viktig fråga som rör alla Sveriges löntagare. För att det då fanns vissa bengaler i den demon. Så att man kan säga att det här är något som pågår på många olika fronter nu. Den här så att säga, krigsföringen mot bengaler just då, mot pyroteknik. Men om man säger så här, tidigare har det funnits någon typ av dialog, då, någon typ av tyst samförstånd om att polisen även de, alltså de inte har tagit riktiga krafttag mot pyrotekniken. Det får man ändå säga, som det har pågått nu i många, många år. Ibland gör de väl liksom punktinsatser mot det, men det har ändå liksom fått vara på något sätt någon slags tyst samförstånd kring det. Sen kommer det nu plötsligt helt, eller nya och hårdare direktiv i den här frågan då. Polisen agerar mycket mer kompromisslöst, kanske till och med brutalt ibland då, om man får se på filmer, det får man ju säga vad det man har sett. Och då reagerar den svenska aktiva supportrörelsen med bestörtning. Man börjar direkt tala om att det är en krigsförklaring mot hela supportkulturen. Man säger att det här kommer döda svensk supportkultur om man inte står emot. Och att om man ska direkt då svara upp mot det här liksom med all kraft. Och liksom lyckas också bygga allianser mellan supporter överallt och att man ska då svara på polisens, som man ser det, på provokation då liksom. Man backar inte ett enda steg. Och det är väl för att man känner styrkan i den egna rörelsen. Man känner att man inte behöver backa. Men jag kan förstå det, för att den organiserade supportkulturen är en av de starkaste organiserade folkrörelserna och största organiserade folkrörelsen vi har i Sverige just nu. Så att få kan ställa fram så många engagerade människor på en och samma gång på gatan eller i arenan. Liksom. Men att gå i konfrontation med polisen, oavsett om man anser att det är polisen som faktiskt har startat konflikten, alltså om det är polisens fel, är jävligt vanskligt. För jag menar, det statliga våldsmonopolet, de kan koppla på en sån extremt repressiv kraft som skulle kunna krossa den svenska sportkulturen om polisen bara gav sig fram på det. Så är det bara, det tror jag. Jag menar, om politiska utomparlamentariska grupper som alltså till höger eller till vänster, om de skulle försöka ställa sig tå på tå mot våldsmonopolet, så skulle de förgöras på en gång. Det är jag helt, helt säker på. Och supportrörelsen kanske är starkare, den kanske är större än de andra så säga, politiska grupperna, men jag tror inte heller de skulle klara en sån batalj mot polisen. Jag är till och med säker på att de inte skulle göra det. Så oaktat om man har rätt eller fel, liksom, om det här är jätteorättvist av polisen, om de går på ett alldeles för brutalt sätt, oaktat det, så är det en ny situation. Och kanske måste man backa då just biotekniken för att man tar något val, liksom. Eller så kommer man befinna sig i någon typ av krigstillstånd kanske mot polisen. Och då tror jag polisen är bättre rustad att klara av en sån konflikt än vad den organiserade supporterrörelsen är. Så jag menar att alltså, man kan ha mycket rätt som helst om polisen väljer att behandla pyroteknik som ett allvarligare brott än vad det är enligt straffskalan. Då måste man ju försöka avgöra om man är välorganiserad nog för att stå emot en sån konfrontation med våldsmonopolet eller inte. Och anser man att man är stark nog att göra det, ja, då får man ju ge sig in i det. Är man inte stark nog, då kanske man måste backa. Det är så jag ser på det.
Ja, jag tycker att det är ett klokt resonemang du för där. Jag har egentligen inga invändningar mot det. Jag hoppas också att man backar på pyroteknikfrågan och liksom driver den kampen på andra sätt. Så som man normalt i ett samhälle driver frågor att få till en lagändring och så vidare. Inte skapa en enorm konfliktzon kring den här pyrotekniken. Utan man får väl liksom, det finns ju mängder av frågor som drivs hela tiden i samhället där man vill få till olika lagändringar utan att de drivs via regelrätta krig mot polis och så här. Så att jag håller med dig där, Per.
Ja, men alltså jag är i grunden ganska ointresserad på teknik. Sådär, jag kan förstå att andra tycker det är jätteviktigt. Men det är liksom, man pratar ju ofta om dialog, liksom, att den så organiserade sportrörelsen vill ha dialog och polisen är emot dialog nu. De vill inte ha en dialog, de går bara på hårt, liksom. Men vad är det man själv kan tänka, om man nu får den här dialogen med polisen, vad är det man kan själv tänka sig att kompromissa med? Vad kan man tänka sig att ge upp för att skapa en bättre dialog med våldsmonopolet eller ordningsmakten?
Men sen är ju inte det sant heller, för att jag menar, polisen, man kan säkert ifrågasätta polisens dialog, men det finns ju i alla fall, de uttalar sig, de pratar om det, medan de grupperingar inom svensk fotboll, det vet ju både du och jag som sysslar med bengaler och pyroteknik, de diskuterar ju överhuvudtaget inte, de kommer ju inte ens vi åt och kan prata med och ställa frågor till, de är ju inte med en del av debatten, det är ju som en del i deras liksom kultur att nej, vi ska inte prata med medier och vi ska inte prata med några andra i princip. Så att, utan de har ju massa nu då andra som för deras talan så att säga, SFSU och så, men det blir ju liksom inte riktigt trovärdigt när det liksom inte är den direkta parten som håller på med den här pyrotekniken som är en del i debatten. Det är väl, har varit länge ett väldigt stort problem att de har någon slags attityd att nej, men vi ska minsann inte uttala oss. Det där är ju liksom barnsligt, kan jag tycka. Om man å andra sidan då kräver av polisen att de ska ha dialog.
Ja, men jag tycker knäckfrågan är man beredd att gå liksom i clinch med en så att säga kompromisslös polismakt för Bengal eller inte, liksom?
Vi får se vad det tar vägen. Vi kan lämna den spaningen med de orden av Per Boman och ge oss in på dagens fem huvudämnen. Och där har vi då det som jag rubriksatte som vårens topp och flopp. Och man kan väl nästan säga att matchen mellan IFK Norrköping och IFK Göteborg som Blåvitt då vann med 2-1 är en match som kan stå monument över den allsvenska våren 2019. Allsvenskans mest positiva överraskning besegrade årets hittills största flopp. Köper du beskrivningen, Per?
Nej, men så här var det. Efteråt var ju alla överens om att IFK Norrköping hade varit det bättre laget än Blåvitt i den här matchen. Och för övrigt, om jag låter konstig idag så är det för att, inte bara för att jag är konstig utan för att jag har bitit mig i tungan så att jag har ett sår på tungan. Nej, men jag tycker att att Jens Gustafsson var rätt smart med sin taktik ändå. Liksom. Jag tycker jag förstod vad han ville göra när han flyttade upp Alexander Fransson och Simon Thern mycket högre upp i banan för att dels få med dem involverade mer i farliga ytor och sen ta in Thorinsson lite mer som släpande sittande innermedfältare som skulle liksom rensa upp. Jag tycker att de fick ett bättre offensivt passningsspel. Jag tycker att de sårade med de ytorna som de vill såra i. Och jag tycker också att de helt stängde av Blåvitts uppbyggnadsspel på ett sätt som jag var imponerad av. Så speltekniskt så var det liksom en bra insats av både Jens och spelarna. Men problemet är att när man möter Blåvitt numera så är de inte i behov av att ha kontroll över matchbilden. Även om de misslyckas med pressspelet, även om de misslyckas med det egna passningsspelet, det låga egna passningsspelet, så är inte de, så är det ingen katastrof, för att vi vet ju att de är helt galet vassa i omställningsspelet. Jag måste säga att alltså de vann boll sällan i rätt ytor, alldeles mycket mer sällan än vad de gjort tidigare i säsongen.
1-0 målet vinner de ju bra.
Exakt, det är sånt läge, men jag menar, trots att de inte har så många lägen som de haft tidigare när de vinner boll och går till attack, så i de få lägen de kan göra det i första halvleken så är de jättefarliga, och det är likadant i andra halvlek, för Norrköping är mer offensiva än vad de varit senaste omgångarna, och Thorinsson ska ju vara den sista mittfältaren då som hjälper backlinjen. Jag tycker han sköter det ganska dåligt, han är ganska yvig i sitt spel, alltid varit det, han går mycket på instinkt och känsla och kanske inte alltid har det, så att säga, positionsspel, det kanske inte alltid 100, men jag tyckte att säkert 6 gånger i andra halvlek fick Blåvitt attackera med 3-4 eller 4-5 i spelvändningar, och de är väldigt bra på det, och då tycker jag att Norrköping inte var organiserad nog att hantera det, så det var, även om Norrköping var det bättre laget, så var det logiskt att Blåvitt skulle skapa chanser på de spelvändningarna.
Men då vill jag komma med en invändning mot det du började med ditt resonemang här kring att du tycker att IFK Norrköping hade ändå en ganska bra matchplan som de utförde hyfsat. Jag tycker att de kommer ju till alldeles för få avslut på sina anfall. Alltså att vi hade en diskussion här om, ja då var ju Norrköping också inblandad i när de mötte Djurgården och ledde mot Djurgården, och Djurgården visar det här stora tålamodet, de får tryck tillbaka en motståndare, de kommer med sina inlägg, det ger inte resultat eller målchans varje gång, men de försöker hela tiden. Alltså Norrköping når ju aldrig den liksom fasen egentligen i sitt spel. Däremot varenda jävla gång de satte ett inlägg så blev det ju livsfarligt. Jag förstod aldrig riktigt varför man inte överdrev det. När man ändå får så pass bra betalt, man gör sitt mål på ett inlägg, man skapar en farlig chans på hörna i första halvlek på inlägg, man har en nick i stolpen eller en boll som går i stolpen här efter ett inlägg, man har liksom Kalle Holmbergs nick som Anestis blåvittmålvakten räddar med släppande fötter och så vidare. Men det är ju inte så att man överdriver inte det här liksom. Man har inte särskilt många distansskott heller, utan jag får hela tiden känslan av att de vill spela lite snyggare i den här matchen än vad de egentligen klarar av och bör göra. De försöker hitta en svårare lösning när den kommer i närheten av målet. Särskilt deras forwards då.
Ja, men det är en jättebra poäng. Det var framförallt, Norrköping var ju mycket farligare på fasta och på inlägg än vad de var på, så att säga, det levande kortpassningskombinationsspelet som de tycker om så mycket. Och jag tycker faktiskt att mittfältet var bättre än tidigare, både Thern och Fransson, så jag vill säga att det är, no, och även de ovana wingbacksen Lars Krogarsson och Simon Skrabb gjorde ett helt okej jobb. Så jag tycker nog att det var anfallsparet som du säger som var den absolut svagaste lagdelen i Norrköping igår. Jag tycker Nyman tar initiativ med djupledslöpningar, får inte bollen så ofta. Det var ganska liten yta att löpa in på också för Nyman som lever mycket på att löpa djupled. Det var ju inte jättestor yta att löpa in bakom Blåvitt igår eftersom de sjönk ner otroligt lågt med August Erlingmark som extra mittback, och Paka blev nästan sittande mittfältare bredvid Yusuf. Men jag tycker väl att framförallt sånt som Jordan Larsson underpresterade otroligt mycket nu. Man trodde ju att han kanske hade hittat en större jämnhet i spelet, men jag tycker att han var tillbaka i gamla slarviga synder nu mot Blåvitt.
Men jag tror att Norrköping hade fått poäng eller kanske till och med vunnit här om de hade liksom stoppat undan finskorna och gjort precis det jag säger. Mm. Och sen så tycker jag att det hänger också ihop med till exempel det andra målet de släpper in. Där är det ju Thorarinsson som tappar bollen ganska enkelt mot Sebastian Olsson, och så kommer den här rena kontringen då i runt 80:e minuten. Och så är det Karasvili som till slut får två chanser i straffområdet. Men den börjar ju alltså med att Thorarinsson tappar bollen enkelt, långt in på Blåvitts planhalva, och Sebastian Olsson, högerbacken, har kraft att sätta igång en omställning som han följer med hela vägen och slår inlägget då. Men Thorarinsson tar ju inte ens hemjobbet i det här läget, och Det är någonting liksom i Norrköping, jag får hela bilden av att de är inte riktigt rustade för den här situationen de nu befinner sig i. De är på ett helt annat sätt ett medgångslag, och när de har tappat den medgångsflytet som de i princip hade hela fjolåret, då faller det här korthuset.
Jag frågade Jens om varför de var så, så att säga, svaga i det egna hemjobbet på Blåvitts omställningar, och sa han att nej, men vi tyckte att det var värt att gambla idag liksom. Och sett till vad de skapade för chanser, så ansåg väl han att det var värt att ge Blåvitt de tillfällena, för att Norrköping skapade nog att vinna ändå liksom. Kan ha väl en poäng i på något sätt, men det är ju ändå, det kan ju inte så konstigt att man har svårt försvara när man har två ovana wingbacks, och man har dessutom, alltså i defensiven då, och dessutom Thorinsson då, som är en opolitlig spelare på många sätt som sittande defensiv mittfältare. Och dessutom de tre mittbackarna som var otroligt på offensivt straffområde, på hörnor och på fast situationer och på inlägg, så var de massakrerade ju Blåvitt i de lägena. Men det är fortfarande de tre mittbackarna ihop som har sett minst säkra när de har varit som en enhet. De har faktiskt sett väldigt osäkra ihop. Jag tycker jag att Laritsen de spelar upp sig lite, men de hade, jag vet inte, det var väl en kalkylerad risk som slog fel helt enkelt.
Jag sa ju i förra podden att det var 100% säkert att IFK Norrköping inte vinner guld 2019. Idag är ju det inget kontroversiellt påstående. Så att vi kastar ur oss ett nytt kontroversiellt påstående istället. Då, att nu skulle jag säga att nu är det 100% säkert att de kommer inte ens komma topp 3 i år, Norrköping. Är det att ta ut svängarna för mycket?
Ja, men jag är ju den notoriskt fega av oss två, så jag tycker att det är att ta ut svängarna lite för mycket.
Du ser att de kommer repa sig så pass ändå.
Nej, det sa jag inte, men jag säger att det finns en chans att det kan hända, definitivt. Men det är ju som, det var ju ganska intressant här för matchen. Jens Gustafsson ser ju till prestation, och han sa att det var bästa matchen i säsongen. Ja, kanske det var, det har han ju poäng i.
Men jag fattar att du, Jens Gustafsson, kan lägga så stor vikt vid vad som händer mellan straffområdena. Det är alldeles för många i den här allsvenskan som pratar alldeles för mycket om vad som händer emellan straffområdena. Det är alldeles för besjälade av vad fan de gör runt emellan straffområdena. Vi har ju mängder av exempel. Vi kommer komma in på Stockholms derbyt sen med AIK som är kliniska i offensivt straffområde och inte släpper till en målchans i eget straffområde. Alltså det är ju, alla vet ju att det är där fotbollsmatcher avgörs.
Ja, men det sa ju Simon Tern också efteråt. Ja. Han var dels trött på snacket om bra prestationer. Han var jävligt irriterad överlag. Tyckte att det får vara nog med det snacket. Nu måste vi börja ta poäng liksom. Och så sa han just det, att vi är alldeles för dåliga i båda straffområdena.
Ja, jag hörde det på tv, och han, apropå Tern, du och jag hade en diskussion här om hur mycket man kan lita på en spelares analys direkt efter matchen. Tern sa att han kan inte riktigt stå och analysera den här matchen 10 minuter efteråt. Men däremot så, om det var det han sa också då med straffområdena där, då gör han ju faktiskt en korrekt analys, även om han inte riktigt vet om det. I alla fall så ger han en bild av att en del tränare fortfarande fokuserar för mycket på vad som händer mellan straffområdena.
Så får man ju säga att det var ju en styrka då för Blåvitt, trots att de var så svaga i det egna spelet igår, så att de inte blir desperata eller oroliga när de tvingas falla tillbaka. Förra året så tror jag absolut inte att de har varit i närheten att klara en sån beläging som ändå Norrköping beläger ju de stundtal, så det tror inte jag Blåvitt hade klarat av förut överhuvudtaget. Men nu är de så pass pragmatiska och så pass, de kände att nej, men vi är sämre på att äga bollinnehav och Norrköping är, men då faller vi tillbaka. Jag tycker att det var, nej, men jag är imponerad av att de aldrig fick panik eller blev rädda liksom någon gång under matchen. Det säger någonting om att de har en inre styrka.
Ja, vi kan väl glida över då i Göteborg där, för nu har vi pekat ut IFK Norrköping då som vårens flopp, även om du ser att det finns en chans att de lyfter sig här framöver, vilket jag har svårt att se. Till vårens topp då, IFK Göteborg, den största positiva överraskningen, står ju nu inför en ren seriefinal mot Malmö FF, och det var ju väl ingen som hade räknat med efter premiärförlusten mot AFC 1-3. Vi har ju pratat en hel del om Blåvitt tidigare i podden och analyserat dem fram och tillbaka hur de spelar, så det behöver vi kanske inte gå in i. Men ser du något nytt, du som är på plats på matchen mot Norrköping, ser du något nytt, att de växer ytterligare i och med segern mot Norrköping? Gör de någonting som du inte hade sett tidigare i den matchen?
Ja, det var väl just den tryggheten i att ligga lågt, tryggheten i att, de har varit bra med spelvändning hela tiden, men jag tycker att det fanns en trygghet i det egna försvarsspelet, en pragmatisk vilja att ställa om det egna spelet när det inte funkar till en början, att just att Erling Mark tar ett större steg neråt och ställer sig mellan mittbackarna och blir en tredje mittback i defensivt spel, att Parker går ner ännu mer när de känner att deras offensiva press inte fungerar liksom, deras kamikazepress, då tar de ett steg tillbaka istället och försöker täcka ytor. Och det var jävligt jobbigt tror jag för dem, men jag tror ändå att det var bra att de gjorde det. Och att det finns en ödmjukhet i laget. Efteråt så var alla övertydliga med att de hade varit dåliga. Alla tryckte på att Norrköping var ett bättre lag än oss den här matchen, men att vi tack vare individuell spetskompetens i målvakt och i våra anfallsspets ändå vann liksom. Och jag tycker att det tyder på en bra självbild.
Vi kan ju inte ha snackat så mycket om Anestis målvakt när vi pratat om det på andra håll en hel del, men det var ju en sak om man tittar på fjolåret kontra i år då. Det var ju en sak som Göteborg hade problem med i fjol, att man saknade den tryggheten som en bra målvakt kan ge. Sen har Anestis hittills inte liksom förrän i den här matchen egentligen briljerat med den typen av räddningar som han gör nu. Men jag tror det ligger väldigt mycket i att han skapar det som är så väldigt, väldigt viktigt för en backlinje, att känna att man kan lita på sin målvakt. Det tar bort så många onödiga situationer och backlinjen kan på ett helt annat sätt koncentrera sig på sitt och veta att motståndarna måste göra något jävligt extra för att få in bollen. Vi kommer liksom inte vi har inte en målvakt som kommer bjuda på några onödiga ytor eller så. Det finns ett exempel där Starfelt är på väg att förlora en löpduell. Starfelt var också jävligt bra, men han är på väg att förlora en löpduell mot Nyman tror jag det. Och det är absolut inget givet läge för Anestis att komma ut där, men han kommer ändå ut och nyper bollen framför fötterna på Nyman. Sån grej till exempel. Där hade det mycket väl kunnat bli ett friläge i fjolåret. Det där skulle jag säga en konkret skillnad, att man har fått in en erfaren målvakt som absolut inte är allsvenskans bästa målvakt. Det påstår vi inte, men det är en grundstabil och trygg och bra målvakt som har varit med på högre nivåer och liksom ifrån Grekland och hetsat upp sig över sakernas tillstånd så mycket.
Enig.
Så att där är en grej som vi inte har lyft så mycket i den här podden. Sen är det klart att, nu har inte jag fått de exakta siffrorna, men det är ju ett bollinnehav skulle jag tro på någonstans runt 60% till IFK Norrköping mot 40% för IFK. Och så har det ju sett ut i många av deras matcher. Så att jag tror inte, det är egentligen inte bara i den här matchen de är bekväma att spela så, utan det har de egentligen varit i år. Ganska bekväma med att spela när de inte har bollen.
Mm. Nej, men så är det.
Och det tror jag att de kan bli allt mer bekväma i. Det är någonting de absolut kan utveckla ännu mer. Och nu blir det ju att det blir så stor skillnad som 40-60 bollen, det tror jag också handlar om underlaget. Det är svårare med deras höga återerövringspress. De vinner inte lika mycket på det. Nu vinner de i och för sig första målet på det, kan man säga. Det är en effekt av det. Men det är svårare på ett konstgräs att få så betalt för en hög press. Du kommer inte lika nära in på i pressen. Det blir enklare för motståndarna med bollmottagningar och så vidare. Så att det går liksom inte heller att spela så på plastgräs. Nu har de Malmö FF i en seriefinal och det är ju på gräs på Gamla Ullevi då. Här kommer de säkert sätta Malmö under en jävla press. Särskilt om de såg Malmö FFs match mot Elfsborg, för det var precis vad Elfsborg gjorde.
Exakt, och det kan vi komma in på senare, men det som är intressant med den matchen är också att Malmö kommer sakna både Bachirou och Christiansen. Och det är ju speciellt just nu när Blåvitt kommer sätta den farten mot deras innermittfält, se ifall de klarar av det.
Du skrev avslutningsvis då om IFK Göteborg i vårens topp hittills att Blåvitt är på riktigt. Gjorde du en match för tidigt eller? Så de får stryka nu med 3-0 mot Malmö. Har du, eller menar nej, du men på riktigt att de är i toppen för att stanna så att säga?
Nej, på riktigt menar jag att de inte alls säkert kommer vara topplag hela året, utan snarare att de kan prestera och ta poäng även när spelet inte sitter liksom. Det tyckte jag var det var det jag menade när jag sa att det var på riktigt. Jag tycker att det säger någonting om den inre styrkan och karaktären på laget, i att de inte får just panik när Norrköping så stenhårt dominerar bollinnehav och matchbild. Och jag såg liksom ingen ängslan i Blåvitt, även fall lagdelarna inte riktigt fungerade ihop liksom. Och det tycker jag säger någonting om att de har en helt annan trygghet numera.
Då lämnar vi det ämnet och glider över till Stockholmsderbyt, för vi har ju haft ett sådant också i den här omgången och det tilldrar sig alltid en stor uppmärksamhet, dock inte lika stor som vanligt. Kanske jag då som har varit borta 2 år från Allsvenskan blev lite förvånad över att det var lite drygt 21 000 åskådare med en kapacitet på drygt 27. Men det kanske är så här det ser ut på Stockholmsderbyna när det är Djurgården som har hemmaplan nu för tiden, eller var den anmärkningsvärt låg siffran?
Ja, men Djurgårdarna själva tycker att det var en väldigt dålig siffra. Så att, det får man ju säga att det var då en anmärkningsvärt låg siffra. Det är särskilt sett som att laget ändå totalt sett stått för en ganska bra vår. Så är det ju dåligt bara.
Tänker man som Djurgårdssupporter att de förlorar ändå alltid derbyna?
Det tror jag inte, för de vann ju ändå ett cupderby så sent som innan säsongen. Liksom. Så det tror jag inte. Jag tror bara att de ibland kan ha svårt att locka marginal. Och skådorna fortfarande.
Jag såg den matchen, gjorde du också. Min känsla var att det här var AIKs bästa match hittills. Att göra 2 kliniska mål och inte släppa till en enda målchans egentligen. Det är väl ett distansskott från Vittry, om man ska kalla det målchans, som Linnér har att sköta. Det är för mig mycket mer avgörande än hur det ser ut emellan, återigen, hur det ser ut emellan straffområdena då.
Ja, då har vi inte mycket att prata om i så fall, om vi bara ska prata om straffområdena. Men jag...
Nej, absolut inte, men vi måste ha med det som en mer avgörande del än exakt vad fan som händer mellan straffområdena också.
Nej, men jag förstår vad du menar, men jag tycker väl kanske inte det.
När var de bättre då?
När var de bättre?
Nej, du kan ju bara googla här nu.
Nej, men jag måste kolla spelschemat.
De har ju vunnit över Häcken med 1-0 hemma.
Nej, det var ingen supermatch. Långt
och de har vunnit mot Sirius med 2-1.
Nej. Nej då.
De har vunnit mot AFC med 2-1. Så att jag måste nog säga att det är deras bästa insats här. Jag tror inte du kommer till någon annan slutsats.
Nej, första halvleken mot AFC Eskilstuna, men det var ju mycket, mycket enklare motstånd.
Ja, det är ju hemma mot
men det som gör att jag är tveksam, det är för att jag tycker att Djurgården fick matchen dit de ville första halvleken. Och inte för att AIK lät dem göra det, utan för att Djurgården gjorde en sak bra då. Jag tycker att
de tryckte ner winbacksen där.
Ja, ja, exakt. De gjorde så att Sundgren och Sadetos blev otroligt passiva och inte kunde delta i AIKs press. Vilket gjorde att Djurgården plockade ner Astrid så långt ner i banan för att få liksom kontroll på matchen, sa de. Och få äga bollinnehav samtidigt som deras egna ytterbackar pressade högt. Det gjorde att det fanns ocean av yta liksom för Djurgårdens tidiga passningsspel. Egentligen fick 4-5 spelare syssla med att spela bort Lane och Goitons press. Vilket inte är så svårt, det som Lane pressar väldigt dåligt. Så jag menar, egentligen så var det ganska lyxigt att ha Astrid där. Han fick spatsera runt i en lågt sittande roll och se fin ut liksom, och dra en yttersid, och han fick liksom vara ganska bekväm. Men vad ledde det till? Ja, det ledde till att de hade kontroll över bollinnehavet. Vilket det gjorde att de...
59-41 i bollinnehav, ja, exakt, till Djurgården totalt, exakt, i den här matchen för övrigt. Också ett massivt övertag, exakt, i bollinnehav på fel ställe.
Vilket gjorde att det här att de lyckades med det, det var liksom, de hade bra kontroll för Sarek, väldigt bra. Men det gjorde att de fick 4-5 tillfällen, fick de bollen i rätt yta då framför AIKs backlinje när de inte var samlade. Så det gick till det. Men de som fick bollen i det läget, det var Kevin Walker, Elliot Check, Unat Ring och von Wittry framförallt som fick bollen då. Von Wittry löste det okej med några skott. Check och Ring brände alla inlägg och var otroligt dåliga i den situationen. Kevin Walker kom till rätt ytor men hade inte en möjlighet att sätta den avgörande passningen, utan slarvade ganska mycket där, blev stressad. Kanske inte hade kompetens att förklara av det just då liksom. Och då känner man ju, finns ju en spelare i Djurgården som skulle vara ganska bra i just den situationen att slå den sista avgörande passningen.
Men han var för långt ner.
För att de skulle kontrollera bollinnehavet. Exakt, Astrid. Och det är ju lätt att säga efterhand. Jag frågade lagledaren om det och sa han, jo, men det var värt, och man kan inte vara på 2 ställen liksom. Så där, det var värt att ha han där nere. Men jag tror att de hade, eftersom AIK inte var bra, eftersom deras pressspel inte fungerade, så tror jag att Karlström hade löst det alldeles utmärkt på egen hand utan Astrid så långt ner. Är jag ganska säker på. Jag tror det i alla fall. Jag förstår hur de resonerade, men jag tyckte att det var onödigt.
Man kan ju titta på AIK där att de har ju en oerhörd individuell kvalitet i det här laget. Och sen så håller jag med dig om att helheten fungerar väl egentligen inte heller i den här matchen. Men det behöver den som sagt inte alltid göra. Men Carol Metz där bak, Sebastian Larssons fot på mitten och Elionussis briljans framåt. Mot ett skadedrabbat Djurgården så räcker det någonstans.
Ja, men framförallt också när AIK tar ledningen. När de spelar 3-5-2 och tar ledningen, eller 5-3-2, då är det ju sjukt svårt för motståndarlagen. Särskilt när AIK spelar borta. Men det är också inte så konstigt att Djurgården släpper in de där målen. Då släpper ju in två mål när det är en del kommunikationsproblem och markeringsproblem för Djurgården. Och det är inte så konstigt, för det var alltså 9:e gången som Djurgården ställer upp med en helt ny backlinje. Jag tror inte det går att ställa upp med en ny backlinje i match efter match på det sättet utan att det händer den här typen av individuella misstag. De har alltså aldrig ställt upp med samma backlinje två gånger i rad. Och det tror jag kan förklara en del av kommunikationsmissarna.
Ja, absolut. Jag har en ganska klar bild av de två målen de släpper in. Alltså, båda mål, AIKs mål, blir någonstans en diskussion om vad ska man lägga tonvikten på. Ska man lägga tonvikten på vid AIKs individuella briljans eller ska man lägga tonvikten på Djurgårdens snedsteg, så att säga. Om man kollar på första målet så är det ju en jättebra passning av Adu, ett ännu bättre inlägg av Sundgren, att man tror ju att bollen ska gå ut över linjen. Men han tar den i luften och liksom med kraft trycker in den i straffområdet. Och sen är det ju inget lätt avslut av Elionussi och sätta den i mål där. Så att det är ju tre på varandra följande bra individuella prestationer. Och då ska man ställa det mot att Vittry, antingen tror han att bollen kommer gå död så han blir stillastående. Och sen när inlägget kommer, ja, då reagerar han, men då har han redan för sen att komma upp i och ens störa Elionussi. Så att där är ju Vittry ett problem, där agerar han dåligt. Han står på hälarna i straffområdet på ett sätt som han kan göra. Andra målet, där fick Vittry skit i Simor-studion av Alexander Axén, för han menar på att Vittry ska stänga Elionussis löpning när Larsson sätter den långa frisparken. Men det är på liggande boll, ingen press på bollhållare och det är långt, Larssons frispark är långt från mål, så att jag tycker snarare att det är mittbackarna som ska sjunka i det läget eftersom avslutet sker ju väldigt, väldigt långt ifrån Vittry. Ska han komma över med en löpning hela vägen dit? Nej, det håller jag inte med om, utan jag menar det är ett zonspelande försvaren då någonstans, så lämnar man ju över det, och framförallt så ska ju mittbackarna sjunka i det läget. Men man kan ju också ställa det, vad är det för passning Larsson slog? Den är ju helt fantastiskt exakt. Vad är det för löpning han tar? Vad är det för avslut han tar i full fart? Så där har du återigen den individuella briljansen då ställt mot ett tveksamt agerande. Däremot tror jag att det är klart att AIK inför den här matchen har tryckt på att Djurgården har inte bara sitt mittbackspar. De har ju dessutom en mittfältare som mittback. Det här måste vi försöka utnyttja liksom. Vi måste konsekvent på något vis försöka utnyttja att det kommer tas felbeslut där. Och det kan ju vara en sån sak som ligger i bakhuvudet på Sebastian Larsson. Han vet att han har bra högerfot. Han vet att Djurgården inte har sitt mittbackspar. Då chansar man och sätter en sån här grej. Och så får man till det på ett väldigt fint sätt.
Ja, men jag är helt enig. Bra genomgång av målen.
Behöver vi titta framåt kring AIK och Djurgården där? Matcherna duggar ju oerhört tätt. Djurgården behöver ju få tillbaka sina spelare och få liksom en kontinuitet, precis som du är inne på. Och de har varit oerhört skadedrabbade. Jag tycker det var en bedrift av dem den korta tid de ledde Allsvenskan, för redan då hade de en massa skadeproblem. Men i längden går det ju inte, och jag menar, ska det fortsätta så här så kommer det bli en förlorad säsong för dem om de inte kan spela med sina bästa spelare, för sån jäkla bred trupp har de ju inte. Och framförallt har de ju inga alternativ. Nu har han förvisso varit frisk, men Buya Turay kommer ju bort helt i den här matchen, och där finns ju inte ens något att byta in egentligen.
Jag är ju faktiskt, jag vill nu säga en sak om Buya Turay. Ja, han ser ofta klumpig och lite märklig ut när han ska göra de avgörande sakerna. Men det är för att han är så jävla trött när han väl får de chanserna. Jag tycker att han faktiskt gör ett storartat arbete mot tre mittbackar i AIK. Jag tycker han försöker löpa in i rätt yta, och jag tycker han tar extremt många jobbiga dueller mot AIKs mittbackar där de är nära och tappar bort honom vid flera tillfällen.
Han tappar ju också, han ger bort bollen till AIK tre gånger i första 5 minuterna på andra halvlek. Alltså enorma som julklappar till AIK. Han passar bollen rakt till dem i omställningsläge, rätt in i mitten i princip. Och ett av bolltappen är ju precis innan AIK sett noll mål också.
Men så till lite han får vettigt att få jobba med, så tycker han ofta gör mycket av lite tack vare sina, så att säga, sin grundkompetens som spelare. Men skit i det.
AIK då, bästa matchen hittills enligt mig. Du var tvungen att hålla med om det. Är de igång nu då? De pratar ju mycket om att nu blir det samma som förra året. Nu ska de till Helsingborg här spela en tung match på Olympias tunga gräs där. Nu har de ju inget konstgräslag, så de lider väl inte av det på det sättet. Men,
jag tycker inte man kan säga att de är 100% igång. Nej. Jag tycker första halvleken visar på att det är individuell kvalitet snarare än ett, så att säga, samhandling mellan lagdelarna som gör att det blir en seger i den här matchen.
Då lämnar vi Stockholmsderbyt med det och Djurgården AIK och går över på matchen Malmö FF Elfsborg, matchen då som inleddes inför tomma läktare, inte tomma läktare, men klackarna var inte på plats, så att det var ju tyst och allmänt märkligt, och jag vet inte om det satte matchbilden, för att ett tag undrade jag om Malmö spelare också deltog i den här aktionen, för han svarade för en väldigt, väldigt svag start. Och Marcus Rosenberg sa ju en rolig grej, han är väldigt bra på att uttrycka sig, i pausintervjun så sa han att det var dåligt mot Falkenberg, men det här var ännu sämre, och då ledde de ändå med 1-0 Malmö FF, vilket för mig in på, och de vinner till slut matchen med 4-1, men det för i alla fall mig in på, mot bakgrund av diskussionerna som har varit efteråt och innan, att det här måste vara den mest missnöjda serieledaren som Allsvenskan någonsin har haft. Herregud vad de gnäller på allting i Malmö, först supportrarna då förstås, men nu också liksom tränare och spelare, och jättebesvikna efter de har vunnit med 4-1.
Är det inte bra då att ställa höga krav på den egna prestationen?
Jo, det kan man väl alltid tycka, men jag tycker det går till överdrift. Jag tycker inte de är så himla dåliga som alla påstår. Alltså, återigen, fotbollen avgörs i straffområdena. De släpper inte till särskilt många målchanser. Alltså, strukturen i Malmö FF är ju att motståndarna har oerhört svårt att skapa chanser mot dem. Elfsborg fick väldigt mycket cred för sina första 30 minuter fram till den här utvisningen på Simon Olsson och andra gula kortet.
Apropå Simon Olsson,
ja.
Det var ju, jag fick ju fråga från några programställen vad jag såg på honom, och då sa jag att jag var inte helt övertygad om att han kommer bli en stor spelare.
Här ska du ta det som intäkt.
Nu är det ju hårt att döma honom för det, men ja. Jag vill ändå känna att jag är lite rätt.
Han var ganska bra faktiskt fram till han där. Men i alla fall, jo, men Elfsborg var absolut bättre första 30, så länge de var 11 mot 11. Jag håller med om att Elfsborg spelmässigt emellan straffområdena var det bättre laget, men vad får de ut av det? Ja, de hade en frispark och det var Chibiki som slog den, och det Dahlin räddade, det var en halvfarlig retur liksom. Det är ungefär vad de får ut av det, att de,
innan utvisningen menar du då?
Ja, innan utvisningen, ja. När de är det bättre laget, så de får inte ut särskilt mycket av det här. Och de är det bättre laget, dels för att Malmö som sagt ser ganska såsiga ut i början av den här matchen. Det är helt dödstyst där på arenan, och de får liksom aldrig något go i det direkt. Och de blir väldigt störda av Elfsborgs pressspel, apropå hur IFK Göteborg förmodligen kommer spela på Gamla Ullevi mot Malmö, så blir de väldigt störda av att Elfsborg är extremt aggressiva. Men det är ju också en ingrediens i fotboll, att om du är så jäkla aggressiv som Elfsborg var och ligger på så här, det kostar ju också kraft. Det är jobbigt att spela så där.
Och gula kort.
Ja, det kostar gula kort och utvisning. Alltså, allt det där är ju ingredienser i fotboll. Man glömmer liksom bort ibland, tycker jag, när man pratar om varför saker och ting. En match varar ju alltid 90 minuter. Nu låter jag som Lasse Lagerbäck här, men jag tycker att ibland i debatten, och särskilt nu då runt Malmö, liksom, man tappar bort helhetsperspektivet för att det i perioder ser dåligt ut. Det enda som jag egentligen tycker att Malmö FF har varit extremt dåliga i år, bortsett kanske från några inledningsmatcher, men då kan alltid gå i lite upp och ner, det var den här Falkenbergsinsatsen, där det är en tydlig liksom skillnad i prestation, där de faktiskt visar okej, så här kan vi göra, vi går ut och gör det ett par, tre gånger, det leder till 2-0 och sen slutar de spela. Det är dåligt.
Men jag har ett par frågor.
Ja.
Elfsborg har ju ofta vikt ner sig mot Malmö de senaste åren, och när de väl har släppt in målet så hade det runnit iväg och det hade blivit en förnedring. Nu blev det en stor 4-1 förlust, men ändå var det ett stort fall framåt, va? Måste
ja,
man säga.
Ja, det var ju känslan. Var ju ändå att nu går brandlarmet här, för att de håller på att köra en brandövning, men det hörs inte så jävla mycket in här, men vi babblar på. Nej, men känslan var ändå att de började bättre. De får den här utvisningen emot sig. De lyckas ändå kvittera när de är en man mindre. Och de försöker någonstans egentligen vinna den här matchen hela vägen. Mm. Vilket gör att de på slutet tappar in två mål. För att de ett är slutkörda, två. Det blir enorma ytor för att de har flyttat upp. Och de också då är en man mindre. Så att jag tror inte att Elfsborg kände att fan, vi var överkörda med 4-1. Och det var de ju inte heller. Men alla liksom olika delar i matchen ledde så att det blev det resultatet. Men det är nog en annan sak. Jag tror att de kom därifrån med en ganska bra känsla. Det är ju alltid tacksamt att kunna hävda att vi hade vunnit ifall vi inte hade fått en gubbe utvisad också. Det är klart att man försöker bygga på det.
Alltså man kan säga så här, det är inte omöjligt att Elfsborg stod för en bättre insats borta mot Malmö än vad Blåvitt gjorde borta mot Norrköping. Men att ibland så leder resultaten
så kan det vara. Och olika vägar. Då möter ju, alltså det är också skillnad på motståndare såklart. Att möta ett Malmö FF är ju alltid mycket värre än att möta ett IFK Norrköping utifrån dagens situation då, hur det ser ut nu.
Jag har fråga nummer två, men du är inte färdig.
Nej. Jag kör.
Jo, men jag undrar också hur du såg ut på innermittfältet i Malmö utan Bachirou.
Alltså Rakip kommer ju inte in i det alls, enligt mig. Det är klart att då jämför man ju han kanske lite med att han ska gå in och ersätta eller att Bachirou är borta och så vidare. Men jag tycker inte han gör någon bra match. Däremot tycker jag att Christiansen, det blir någonstans som att han fick väl också skit, men det är för att de gnäller på precis allting. Men jag menar, jag tycker att han tar ett större helhetsansvar. Jag tycker att han blir nästan mer delaktig när Bachirou är borta än vad han har varit tidigare. Alla har ju säkert sett då, eftersom som du har varit inne på, det saknas anständiga highlights-svep här, så kanske man bara har sett Christiansens fina mål, men han har faktiskt ett skott innan där när de gör en kort hörna och han drar den i underliggan, som jag brukar säga, alltså i ribbans underkant vid krysset, ett jättefint skott. Så att bara det är ju två exempel på hur delaktig han är, och det här distansskottet han sätter i mål, det kommer ju alltså i ett läge, då har Elfsborg precis kvitterat och istället för att drabbas av någon form av desperation eller panik, så är det som att Malmö bara sätter ner foten. Man vrider upp gasen, man lägger in en ny växel, man börjar röra sig mer, man sätter lite mer kraft i passningarna, man går in med ett kliniskt distansskott. Och där tycker jag att Christiansen är ganska drivande i det här. Vi pratade efter Falkenberg-matchen, vem är det som ska ta tag i taktpinnen när det händer någonting? Och vi hade inget riktigt svar på det. Jag tror i och för sig att du sa Christiansen, fast du utvecklade det aldrig. Och ja, jag tyckte att han gjorde det nu. Han visade Malmö att ja, men när saker går emot och vi hamnar i de här svackorna, ja, men då kan vi också lyfta oss. Och det gjorde man där, och jag tycker det var mycket tack vare honom.
Nu kommer den sista frågan. Ja. Hur i helvete ska de formera laget mot IFK Göteborg då, när Bachirou och Christiansen saknas? Det är inte lätt.
Nej.
Ska man ta bort Lewicki från mittbacken?
Det blir inte lätt, men förmodligen så kommer de ju lyfta Lewicki, eftersom, alltså det testade man mot Falkenberg när Bachirou gick bort. Det funkade inte jättebra. Och Lewicki har ju varit väldigt, väldigt bra som back. Överraskande bra. Han har knappt satt en fot fel, och han kom ju väldigt fint med i offensiven där också. Men då får man ju tänka på hur Blåvitt spelar också. Det tror jag kommer säkert styra en del av Rösslers tanke, även om han fick frågan inför den här Elfsborgsmatchen vad han trodde. Det var någon som intervjuade honom där i Simor och fick frågan om hur han trodde att det var Erik Edman som slängde in en fråga som expertkommentator, hur han trodde att Elfsborg skulle spela. Och Rösler sa att det har jag ingen aning om, utan det här handlar om oss, och så hur de spelade, ja, men då får vi se vad vi gör. Liksom.
Det där tror jag är retorik för att vara lite Malmöstöd. Det var klart som fan att de måste koncentrera sig en del på hur motståndarlagen spelar också. Allt annat är väl tjänst.
Ja, men frågan var ganska konkret av Edman, om man nu ska gå vidare med det då. Det var, tror du att Elfsborg kommer pressa er högt, eller kommer de dra sig tillbaka? Ja. Så att det var ändå en konkret fråga som är ganska bra. Liksom. Vad förväntar ni er att de ska ställa sig lågt eller högt? Nej, jag har ingen aning, sa han. Det får vi se. Och utifrån hur matchbilden blev, där de blev högt pressade. Elfsborg har ju spelat ganska lågt. De har haft lågt bollinnehav och så här i sina matcher. Så uppenbarligen var ju Malmö inte helt förberedda på det i alla fall. Nej.
Och det är ju dåligt i så fall.
Ja, det är dåligt. Men, men inte så jävla dåligt som alla tycker, för de löser ju situationerna efterhand också. Alltså, inget fotbollslag är ju liksom ett välstämt piano i 90 minuter, utan det går ju lite upp och ner. Jag håller fast vid det. Det är Falkenbergs insatsen som är bedrövligt dålig. Jag måste ju svara på det, för annars ska spela här nu. Vi vet att IFK Göteborg är på gräs. IFK Göteborg kommer sätta press på Malmö. De kommer behöva bolltrygga spelare i sin backlinje. backlinjen. De behöver egentligen Levick i den här backlinjen också. Mm. De har ju rent försvarsmässigt har de fullgoda ersättare, men de har inte de fötterna som Levicki står för. Så han behövs egentligen på båda här. Så att det blir helt enkelt en attitydfråga skulle jag tänka mig här nu. Kommer Rösler, tänker man defensivt eller tänker man offensivt? Tänker man att vi i Malmö FF, vi vinner över IFK Göteborg lite hur fan vi än gör? Eller anpassar man sig mer efter motståndet utifrån hur jag tror att Rösler tänker? För jag litar på hans svar i det här med Edman-frågan. Jag tror faktiskt att jag tror att de kör på. Att de anser att de ändå är så pass mycket bättre så att man kan spela Levicki på ett mittfält. Man behöver inte anpassa sig efter IFK Göteborg. Man löser det ändå. Sen kanske jag har fel där. Att han resonerar helt annorlunda. Men för i så fall blir det ju då... det blir ju Rakip och Levicki. Och, ja, det blir som vanligt då förutom att Levicki går in istället för Christiansen.
Och Safari som vänsterback då?
Safari
eller vänster mittback.
Ja, vänster mittback och så Bengtsson och så Larsson. För nu var ju Larsson uppe på wingback och så kommer Windhem eller Berget tillbaka där då. Det går ju att laborera lite med balansen där. Berget var ju borta ur truppen helt här nu. Det var väl någon skada eller något
va? Jag tror att han är närmast att komma tillbaka.
Ja. Men det är en intressant fråga. Det ska bli spännande att se hur de gör. För att jag tror att vad de gör säger lite om hur de ser på IFK Göteborg också. Och det är rätt många som har skitit i hur IFK Göteborg har spelat och trott att man kan göra det ändå. Vi har pratat mycket om det här med scouting och så vidare. Vi får ta upp den pucken i nästa podd helt enkelt när vi har facit. Det är ju tätt matchen. Den här matchen spelas ju redan på torsdag. Förhoppningsvis kan vi komma ut med en podd då på fredag den här veckan när vi plockar upp det. Något mer du vill fråga eller veta om Malmö FF Elfsborg eller någon mer tanke om det, eller ska vi lämna?
Jag är nöjd.
Du är nöjd? Då går vi vidare till Hammarbys växande segerrad. De har ju, om jag då inte har räknat helt fel, 3 raka segrar här nu. Nu har det ju inte varit mot det absolut bästa motståndet varje gång. Men jag tyckte ändå att, för jag var på plats på Tele2 mot Sirius.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och det som slog mig i den matchen är ju också att man ser en utveckling i Hammarby. Vi har pratat mycket om deras offensiv. Jag har varit inne på att de kanske har renodlat och allsvenskans bästa offensiv. Och Henrik Rydström, Sirius tränare, blev intervjuad på innerplan inför den här matchen. Och han, på frågan om Hammarby, sa han att Hammarby är bäst i allsvenskan på att ta sig in i motståndarnas straffområde. Och ja, det är väl, ja, då är väl jag och Rydström överens där då. Det är en viktig del om man ska ha allsvenskans bästa offensiv att ta sig in i motståndarnas straffområde. Men vad de inte har alltid har lyckats med, och vad de särskilt inte lyckades mot i Örebro då, det var ju att den här klara 3-0-ledningen blev ju en 3-2 seger till slut bara. Man drog på sig 2 onödiga frisparkar. Men i den här matchen upplever jag att man stänger matchen totalt. Det är ungefär som i derbyt mot Djurgården när man spelar ett högt försvarsspel. Man drar inte på sig de här onödiga liksom, situationerna framför mål. Och det är en sak att göra det i ett derby mot Djurgården när du liksom är fullt påkopplad och det gäller så mycket. Det är svårare kanske att göra när du har 3-0 mot Örebro. Du går automatiskt ner dig. Och det skulle också kunna vara svårare än att hemma mot Sirius med en 2-0-ledning att tappa det där. Men det gjorde man inte, utan det var bra hela vägen. Det var egentligen inte farligt någon gång på en reducering ens en gång.
Tankovic får ju alla rubriker, men jag vill höra tre andra spelare som var bra.
Ja, då säger jag Jeppe Andersen och jag säger Dennis Widgren. Widgren tycker jag är sin bästa match som ytterback i Hammarby någonsin. Han har inte varit där så länge, men det här var hans klart bästa match.
Han har en fin första blick mot Öresborg också.
Ja, men han är bra över 90 minuter och i båda riktningar. Jeppe Andersen, jättefin i sin då lilla... eller sin comeback, eller man ska säga, han var inte med matchen innan. Och sen så får du 2 spelare till där. Jag tycker att, för det här är ganska intressant. om man betraktar Djurdjic och Kjartansson som en duo, så frågade jag Stefan Billborn om det efteråt, att man ser ju väldigt mycket av Djurdjic men man ser inte så mycket av Kjartansson, han är inte delaktig i spelet och så. Ja, men då menade Billborn på, ja, men anledningen till att du ser väldigt mycket av Djurdjic då, det är ju inte bara att han är väldigt rörlig och har en annan roll och så här, utan det är ju också att Kjartansson drar på sig så mycket uppmärksamhet från motståndarförsvararna. Och då frågade jag Billborn, hur ser Kjartansson på det då? Att han knappt är delaktig i spelet? Bryr han sig om det eller spelar han en roll för han? Eller är han okej med den rollen? Ja, han säger, han är så tystlåten i princip. Han säger aldrig någonting. Det enda han är intresserad av det är att göra mål. Liksom. Det är det han mäter. Om han är med i spelet eller inte, det är inte så jävla noga. Liksom. Men jag tror att man ska nog hålla ett litet öga på det innan man klagar för mycket på Kjartansson. Hur mycket energi ändå motståndarna hela tiden måste lägga på honom och hur mycket det kan öppna upp egentligen inte bara för Djurdjic utan även för Tankovic när han kommer in centralt, när Kalili kommer in centralt, att det blir de här ytorna. Det är en sån där grej som kanske ibland kan vara lite svår att se. Man tycker att vad fan, han borde vara med mer i spelet i en sån här match mot Sirius än att ha ett väggspel med Tankovic som ledde till målet. Det var i princip det enda Kjartansson gjorde med bollen liksom, i den här matchen. Det är ju ett väldigt, väldigt fint fotbollsmål för övrigt, det 2-0-målet. Jag gillar ju anfall när det blir lite fler ingredienser i dem, och det här var ju ett av de mer svåröverträffade anfallen i årets allsvenska skulle jag tro.
Man ska ju inte vara, man ska inte vara en dysterkvist, men jag tänker ju så här att det känns inte jävligt tråkigt att Hammarby kommer förlora Kjartansson efter sommaruppehållet och när allting funkar så bra med den här offensiva fyran. Är det någonting att redan oroa sig över eller är man alldeles för deppig som person då?
Han var ute och uttalade sig i Olof Lunds podd, va?
Mm. Han sa att det var väldigt liten chans.
Ja, det var en liten chans. Men att det ens fanns en chans får väl då Hammarbyarna greppa tag istället för att deppa för mycket. De har ju pengar nu, Bayern. Mm. En game changer, säger Billborn om Odilon-försäljningen. Mm. Strax under 40 miljoner för mittback. Det är dyraste försvarsspelare som har sålts i allsvenskan, om nu de uppgifterna stämmer. Men det gör de väl, vad förstår
du? Det finns väl alltid olika. I Belgien så är det väl 2,8 och i Sverige är det väl mellan 3 och...
han är ju belgisk journalist när jag snackar med. 28, hävdar ju 2,8. Men det är ju då... Det är ju då, med tanke på vad euron står i, så är det ju, eller vad kronan, hur låg den är, så är det 33,5 miljoner eller 34 eller fan är, beroende på hur man räknar. Så att redan det är ju ganska mycket för en mittback.
En sak jag tänkt på det, angående Odilon-försäljningen. Jag kan förstå att Jesper Jansson liksom är glad över det och vill njuta av det. Jag kan förstå att chefscouten Mikael Hjelmberg är ute och berättar om hans långsiktiga arbete som gav Hammarby chansen att tjäna så mycket pengar. Liksom. Jag kan verkligen förstå att han har ett behov av att visa att han var delaktig. Men vad jag inte förstår är att agenter som Patrik Mörk ska vara ute och veva så jävla mycket efter att de säljer en spelare. Han har alltså tagit honom till Hammarby och nu har Hammarby sålt honom till Belgien. Och då ska Mörk skicka ut 5-6 Twitterinlägg där han då tydligt ska visa sig delaktig i den här affären. Och jag känner att det behöver inte agenter göra. Ni har ingenting med själva fotbollen att göra. Ni är bilhandlare som köper och säljer. Ni behöver inte ta ära för vad fotbollsmänniskor gör. Så snälla, håll er utanför det. Det är patetiskt tycker jag när agenter ska bygga personligt varumärke på vad fotbollsklubbar och fotbollsspelare gör.
Jag håller med till 100%. Jag tror det beror på två saker i det här fallet. Det ena är att de tror ändå så pass mycket på Odilon. Det är en fjäder i hatten och har haft ett par bilder med honom i ett tidigt skede. Liksom, att här minns han, var man med redan då och sen blev han den här stora försvarsspelaren. Det skulle kunna vara en förklaringsmodell. Det andra som faktiskt är ganska vanligt, det är att när människor pratar väldigt mycket om saker som de normalt inte pratar om. Det vill säga att vi har journalister här nu som är helt övertygade om att den här affären har varit värd 40 miljoner. De måste ha fått det från någonstans. Det finns ju inte så många källor att gå på. Vi vet att i Belgien så har man en annan uppfattning om vad det har kostat, så de har inte hämtat sin information därifrån. Deras tentakler in i den här akademin i Elfenbenskusten, det tror jag är begränsade. Då återstår ju Hammarby och agenten då, som har insynen. För jag tror inte de pratar så mycket med Odilon själv eller. Och vill man, är det väldigt viktigt att skicka ut en sån information, då är det kanske för att täcka en diskussion om något annat. Och det finns ju frågetecken i den här affären som vi får kalla för frågetecken och inte misstankar, för vi vet för lite om dem. Men det är ju hela den här diskussionen kring så här pre-contract och så vidare. Vad får du, hur har liksom, hur har det här sett ut med Odilon och med akademin i Elfenbenskusten innan den här affären blir till? Och genom att gödsla medierna med uppseendeväckande och väldigt intressant information, då förhindrar man ju att någon sätter strålkastarljuset på någonting eller börjar rota i de här sakerna. Det är en väldigt vanlig strategi från maktens män när de vill att man inte liksom ska rota. Då slänger man ut ett par köttben istället och så blir reportrarna nöjda med det. Så att det kanske är värt egentligen att gå på djupet med det här. Nu jobbar inte jag så mycket med den typen av journalistik längre, men du är ju ung och ambitiös och lovande, så att här har du något att dra loss och vinna ett fint pris för.
Ja, vi får se, men jag känner bara att det var en jättebra utläggning där vi, men om jag vill begränsa yttrandefriheten för några människor i Sverige, så är det just agenterna i de här sammanhangen.
Hammarby spelar ju redan ikväll, sätter jag att vi spelar in det här igen. De spelar redan ikväll mot Östersund. Och det är en perfekt radioövergång för att vi ska prata om Östersund i vårt femte och sista ämne. Bara en kort fråga. Fjärde raka för Hammarby, eller tar segerraden slut?
Nej, Hammarby vinner.
Hammarby vinner?
Yes.
Då vet vi det, eller så får vi se om Per Boman jinxade Hammarby och tryckte ner deras förväntningar, fansens förväntningar, som har vuxit ganska mycket senaste tiden. Men i alla fall Östersund då, jag såg ju matchen mot Häcken 1-1, och jag satt och kollade på den här mot bakgrund av att Östersund ändå har gått ganska bra. De är ju med någonstans, även om man inte riktigt tror att de kommer bli topplag i år, så är de med och de gör det bra, men de är ett medialt problem. Jag känner att det här är någonting som man brukar säga så här, vi måste prata om Östersund och hur vi förhåller oss till dem. För att vi måste ju först och främst erkänna att de faktiskt har ett ganska bra lag i år. De är svårslagna och rejäla och jobbar ju med sin idé. Och de är kanske inget topplag, men ponera att de skulle bli det, hur ska vi då förhålla oss till dem? Jag tycker att det är svårt, för de har ju en ex-ordförande som ska upp i rätten vilken dag som helst. Föreningen är indragen på ett hörn i den här polisutredningen. Spelarna bojkottar lokaltidningen. Det är ju helt enkelt en förening svår att känna någon som helst sympati med, just för att deras attityd på många sätt är så otroligt dassig. Nu senast var det Tom Pettersson som hade hånat Mustafa El Kabir för hans vikt. Och jag tror att allt det här sammantaget påverkar hur alla i svensk media förhåller sig till ÖFK, för att de får mindre rapportering för vad de gör på planen än vad de egentligen ska ha. De är underrapporterade som fotbollslag på grund av att all den här skiten liksom svävar över dem. Och då tänker jag, ska det ändå få vara så? Eller?
De ligger långt ifrån Stockholm. Det finns inte någon lokalredaktör längre upp. Längre
så här
där.
Jävla lite skrevs det väl inte om.
Nej, men det var för att det är inte samma lag heller. Det är inte lika spännande lag. Potter är borta, det finns inte hela historien runt omkring. Det är inte lika intressanta spelare. De spelar på ett helt annorlunda sätt, mycket mer riskminimerade. De har inte alls samma bra fotboll längre, vilket gör att det finns inte samma skäl att täcka det heller. Sen finns det också en beröringsskräck med ÖFK, som du säger, just eftersom det folk misstänker då väldigt mycket fuffens bakom kulisserna, till och med vet då. Så det tror jag är de viktigaste skälen till att det är underrapporterat. Sen ska vi också se, vad är det för match? De har tagit mycket mer poäng än vad man trodde. Men de har spelat 0-0 mot AIK, det är bra. Sen har de slagit Falkenberg hemma. De har förlorat mot Malmö borta. De har kryssat mot Elfsborg hemma. De har vunnit mot AFC borta. De har slagit Helsingborg hemma, kryssat mot Kalmar borta och sen kryssat mot Häcken. Så jag tycker inte de har överpresterat enormt. Det är väl krysset mot Häcken, krysset mot AIK och seger med 3-0 hemma mot Helsingborg som är insatser att notera utöver det vanliga. Överlag så är det ingen fantastisk säsongsinledning på det sättet. Så jag tycker inte att...
Jag behöver inte oroa mig.
Nej, du har en poäng i att det finns en beröringsskräck, men de har heller inte förtjänat jättemycket mer rapportering.
Jag ska ändå sätta ljuset på dem, för jag såg den här matchen mot Häcken. Den var ganska intressant, för det var två lag som verkligen var trogna sina, jag ska inte säga, det blir för högtravande att kalla att de var trogna sin fotbollsfilosofi, men de var i alla fall väldigt trogna sin matchplan, för att Häcken ställer sig jättehögt och vill inte låta Östersund rulla igång bollen. Östersund vägrar i princip att ändå slå en lång boll, utan försöker spela sig igenom Häcken till varje pris. Använder sin målvakt ganska ofta här. Sixten Molin, de hade ju andra målvakten. Enormt fina fötter. Alltså. Det var ett av de tydligaste exemplen jag någonsin har sett på att en målvakts spel med fötterna, hur avgörande det kan vara, för att han tar alltså hand om uppspelen, slår liksom en skuren passning 30-40 meter på bröstet på Östersundsspelare, och så bygger de därifrån förbi, genom, rätt igenom, alltså en keypass, en nyckelpassning som vi brukar tjata om.
Men får man ju säga att Molin var ju fantastiskt bra även borta mot Kalmar, så att kanske är så att de har fått en ny första målvakt, och han är ju en gammal supertalang från Malmö FF, så det är ju inte orimligt som han har nått en högre nivå.
Men Keita har ju fått en del kritik, så, men när jag tittar på han via Instat så ligger han på jävligt höga siffror där, så att i och för sig just när det gäller kommer till att bedöma målvakter, så tycker jag det där verktyget är lite svajigt faktiskt, så att ja, kanske som du säger. Nej, men i alla fall, det är väldigt trogna sin matchplan då, att han till varje pris ska spelas igenom den här pressen, och det gör ju också att eftersom Häcken är lika trogna sin matchplan, fastän de blir överspelade ett par gånger, så ligger de kvar med den här höga pressen. Och vad händer då? Jo, då är de ju ganska tunna bakåt. De har en helt nykomponerad vänsterförsvarssida med Hammar och Arkivo som har gått in där, för att Lindgren har varit väl avstängd och Arkivo är tillbaka i startelvan då. Och så att utifrån den här vänstersidan där det inte riktigt funkar för Häcken, där kunde Östersund skapa ganska mycket, och som sagt, då var de jävligt utdragna, jävligt långa Häcken, så att det fanns mycket gott om ytor att spela på, men de struntade, de låg kvar med de här höga pressen. Och vad händer en bit in i matchen? Ja, då vinner ju Erik Friberg en boll högt upp när Östersund försöker med sin och spela sig ur situationerna, och Häcken verkligen ska pressa dem högt. Ja, då vinner Friberg bollen och får den till Jeremejeff som rullar in 1-0, ett jätteenkelt fotbollsmål. Så att det var intressant att se hur liksom trognarna var sina matchplaner. Då straffade det Östersund, sen blev det 1-1 då, eftersom ÖFK kvitterade på hörna. En hörna som kanske är offside, för att målvakten Abrahamsson skyms lite grann av ÖFK-spelare, vet inte vem det är, i samband med att Isherwood nickar. Samtidigt så är den jävligt lurig, den där regeln, liksom, när man ska beräkna liksom siktlinje och bollbana och var han står när det träffas och så att ja. Jag tänkte överhuvudtaget inte på den här såg matchen. Och jag tror inte att det var någon diskussion i tv alls om det. Och jag vet fan om Häcken ens protesterar mot det. Men jag fick en bild skickad till mig, tagen bakifrån mål. Och man såg att det var ett utdrag från någon form av kamera som har varit där. Så att jag antar att det här måste vara någon bild som på Häckenvägar har hamnat hos mig. Liksom.
Det var väl också det var Häcken som hade helt unika bilder på Paulinho också.
Ja, exakt. Så de har ju sina egna jävla spionkameror. Och de har uppenbarligen utspridda över hela Sverige då, eftersom de har en spionkamera även uppe i Östersund. Då, så de har liksom har ankrat i något läktartrappsteg där, så den inte ska upptäckas. Så att det här måste ju liksom då ha gått från officiellt Häckenhåll via en bulvan och sen ner i min mailkorg då, för att detta ska få spridning. Så att jag vet inte vem som är hjärnan bakom den planen, om det är vår vän Andreas Alm eller någon annan. Men det kunde absolut varit offside där, så får man ju säga. Så det var en intressant match ur det perspektivet. Sen dör den lite i andra halvlek och 1-1 var väl någonstans ganska rättvist ändå. Så jag vet inte om vi kan dra så många stora slutsatser mer av just den matchen och den analysen, än att jag tycker väl någonstans att Häcken ska få ut mer. De har så många bra offensiva spelare, men de kändes inte riktigt skarpa i den här matchen. Det är klart det var kallt och jävligt där uppe, så det var ju snöd på minusgrader, men de var inte riktigt skarpa i avsluten.
Nej, men å andra sidan, 1-1 borta mot ÖFK får väl vara ett godkänt resultat.
Ja, någonstans är det ju det liksom. Och någonstans var det väl kanske det de kände också. Men hade de varit skarpare i avslutet i den här matchen, så tror jag de har tagit alla tre poäng där. Det om Häcken, eller Östersund Häcken. Det var våra fem ämnen. Vi har några läsarfrågor innan vi ska stänga igen butiken för den här gången. Vi har fått från Tony Ernst, den gamla supportordföranden, som skrev till mig på Twitter, undrar om Al-Hassan Yusuf är vårens största utropstecken i Allsvenskan, alltså IFK Göteborgs mittfältare. Ernst undrar också hur långt han kan gå. Vi har redan placerat honom i Real Madrid om 5 år, lite med glimten i ögat, men jag tänkte på att Ernst helt plötsligt blandas in med den här frågan. Jag tänker att han är en passionerad MFF-supporter. Han vet att det är en viktig match för dörren. Jag tänker att han genom den här ställa den här frågan också vill skapa någon form av hybris hos IFK Göteborg, att nu ska vi liksom höja upp Al-Hassan Yusuf till skyarna i samma veva som Al-Hassan Yusuf faktiskt gör lite svagare insats mot IFK Norrköping. Är det för konspiratoriskt tänkt mot den gode Ernst här?
Ja, det är det. Men du har rätt i det senare ledet av ditt svar. För Al-Hassan gjorde faktiskt en klart mycket sämre insats mot Norrköping än vad jag gjort tidigare. Han blev också hårt pressad av bland annat Simon Thern och Alex Fransson. Jag tror att han missade kanske en av 4 passningar i uppbyggnadsspelet, och det är ju livsfarligt såklart när man har den rollen som han hade.
Han slog en rätt i gapet på Fransson där när han kan ställa om. Men så spelar ut den till Jordan Larsson som slavar bort det läget som var helt oduglig också.
Men jag tror att han missade säkert 5-6 passningar i farliga lägen, så att och som var en jättefin enskilda aktion och sådär såklart, men
Barney kom ju in och han är inte mycket bättre. Jag höll på att sätta en etta på honom, han fick en 2 för att han spelade kort tid.
Men jag bara menar att det känns nästan skönt att Yusuf kunde göra en lite sämre insats, för att annars blir man liksom, det är svårt att ta in annars att någon går in och är så fantastiskt bra hela tiden, så att det är mänskligt helt enkelt.
En annan malmöit här då, de var aktiva den här veckan. De vill att vi ska lyfta Oskar Lewicki mer. Har vi inte lyft han?
Ja, vi har ju lyft han enormt mycket. Vi har ju sagt att han har varit felfri som vänster mittback i trebackslinjen, och sagt att han har verkligen blomstrat igen där. Han har ju varit mittback förr också och alltid varit bra som det, men nu är han ju otroligt bra som en av 3, särskilt i uppbyggnadsspelet också, så att jag tycker att vi har gett han den kärleken han förtjänar.
Jag fick två läsarmail också. Ett var långt och handlade om hur IFK Göteborg kunde få högre betyg. Jag satt ju plussen då på Göteborg och Norrköping. Hur kunde IFK Göteborg få högre betyg än IFK Norrköping när alla var överens om att IFK Norrköping var det bättre laget? Tänkte du också så när du läste mina betyg, Per Boman?
Nej, för jag känner igen lite hur man resonerar som reporter. Och det kan ju du berätta om.
Ja, alltså betygen är ju, för det första är ju betygen, det ska man väl säga, de brukar alltid säga, det är ett diskussionsunderlag. Och det diskussionsunderlaget brukar tendera till att hamna i något slags resonemang om någon skulle haft 2, 3 eller 4. Det är liksom aldrig så hur fan kunde ni sätta 1 på han som ska ha 4, utan det är ofta väldigt små saker som diskuteras. Så det är väl först och främst ett diskussionsunderlag. Men överlag är det väl så, återigen, att det som händer emellan straffområdena värderas mindre i en betygssättning, utan det är de avgörande prestationerna egentligen som värderas. Och att IFK Göteborg har ju ett par spelare här, Sebastian Olsson får 3+, han kanske hade fått 2+ om han inte hade tagit den här omställningen i 80:e minuten och slått inlägget till Karasvili som ger mål. Det är klart att det blir en matchavgörande prestation, så där får ju han ett extra plus så att säga då, 2-3. Benjamin Nygren är inblandad i båda målen, assist till det första och hockeyassist till det andra. Utöver det har han mängder med bolltapp. Han får 3+, fast han kanske skulle någonstans haft 2+ utan de här målavgörande insatserna som han inblandade i spelet, kanske han var 2+. Lite samma är det med Paka Lagemyr som gör en jättebra inledning på matchen och gör ju IFK Göteborgs mål, men faller ju bort i matchen sen. Han ligger på 3+, kanske spelmästare skulle haft 2. Så att det blir ju lite, och målvakten givetvis, matchavgörande räddningar, så får ju han 4+, han är den som får bäst då. Medan du enligt samma logik så drar du ju ner lite då, alltså IFK Norrköpings forwards har ju väldigt låga betyg. Även om Nyman gör en hel del bra grejer, men han gör dem väldigt långt från mål. Han är ju aldrig liksom inblandad i några, i alla fall väldigt få situationer där han egentligen ska vara och göra bra saker. Larsen, mittback, på samma sätt ser ju liksom felorienterad ut vid IFK Göteborgs få anfall, och då sänks hans betyg till 1. fasta då, fast han kanske liksom är bra på fasta situationer och i spelet. Så att det hänger helt enkelt ihop med det, att vi tar hänsyn till matchavgörande prestationer. De andra typerna av bedömningar, de gör man ju via Instat. Där ser man ju exakt vad spelarna har gjort bra och dåligt. Det är ju en annan typ av bedömning som vi redovisar i andra sammanhang då, men det är ju inte samma som plusligan.
Nej, och det, men man får ju säga också, det är ju en tävling också, och man är ju väldigt nöjd om man kan hitta höga betyg i laget som förlorar också, eftersom det känns intellektuellt hederligt.
Ja, så är det ju. Mm. Och även om man kan hitta låga, till exempel Torarin som blir underkänd då för att han tappar bollen och inte tar hemjobbet, då blir det ju ett plus på honom. Alltså för att det blir ju en sånt avgörande misstag. Sen kanske han var två plus i spelet i övrigt. Vi har nog rätt ut det. Vi har fått ytterligare att läsa mig då, som sagt, och det läser jag upp för att ge en liten annan bild av vad vi också får för reaktioner till oss när det liksom i supporterkretsar och så säkert verkar som att alla tycker exakt likadant, eftersom de mest högljudda rösterna ofta hörs högst. Men här fick jag ett mejl efter derbyt Djurgården AIK. Hej, varför reagerar ni journalister inte på bengalhysterin? Tycks numera vara regel i alla Stockholmsmatcher. Till exempel gårdagens match mellan AIK och Djurgården var ju rena dimman för oss tv-tittare. Så här kan det inte fortsätta. Märkligt att både ledare och spelare bara accepterar detta ofog. Utifrån hur det är formulerat och att han då beskriver att han såg matchen framför tvn, så är ju ingen person som står i klacken det här. Utan det kanske till och med tillhör det äldre gardet. Men jag menar, de här åsikterna finns ju också kring fotbollen, och jag tycker att alla röster bör höras.
Ja, det har du gjort en insats för, ska vi säga, bredden i repeteringen.
Det var en för övrigt på Twitter också som undrade om vi gör skillnad på var det bränns en bengal och var det sker pyroteknik. Jag tror det var göteborgare som tycker att det blir större rubriker i Göteborg än när det sker på ett Stockholmsderby. Finns det en sån liksom, gör vi skillnad på folk och folk så att säga?
Det finns ingen sån konspiration, nej.
Hejp. Då stänger vi den butiken, och vi stänger hela den här butiken, och jag tackar dig Per Boman som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat, och Allsvenska podden är förhoppningsvis tillbaka redan på fredag igen. Ha det så bra!